Jag har i och för sig redan presenterat våra panelister, men kanske kan ni göra det en gång till. Linda, som ni också sett i filmen, som är ordförande i Mosaic, Lettlands enda HBT-organisation. Den andra organisation som ni såg i filmen, Ilga Latvia, den, det är nog länge sedan den fanns. Den har liksom existerat senast, så... det är nog bara Mosaika som finns i Lettland nu för tiden. Och Krister Kattunen som är från Amnesty International, där han också jobbar just med HBT-frågorna. Och som jag tidigare nämnt, då har Mosaika haft ett ganska långt samarbete med just Amnesty International. Där Amnesty International första gången i sin historia faktiskt valde att inleda officiellt samarbete med fyra olika NGO:er världen över. Och Mosaika var den enda HBT-organisation som de då hade valt att satsa på. Och så vitt jag vet då pågår det här samarbetet. Ja. Så, men vi kan ju börja tala om Pride som ett fenomen. Liksom, det är klart att Pride har väckt många känslor, förfarande väcker många känslor, men i de flesta västländerna har Pride för längst börjat associeras med festande. Det är sådana här, vad ska man säga, karnevaler som en gång om året äger rum i de största städerna, liksom både i Västeuropa och Nordamerika. När man kanske i de flesta fall har förträngt den här politiska delen. Det är faktiskt liksom sprunglingen har varit just det som man förfarande ser i Östeuropa. En markering om att vi finns och vi kräver våra medborgerliga rättigheter. Och det har kanske liksom olika namn. Och för att i Lettland har det varit ett problem just det att ja, Pride liksom, man har försökt skrämma hemmapubliken i Lettland med såna bilder på nakna rumpor. Och sånt. Och det kan vi tillåta sånt på Rigas gator framför ögonen på våra barn och så vidare. Och jag har ju också tidigare själv varit med om att organisera Riga Pride och Baltic Pride var också med i styrelsen i Mosaika ett par år. Och vi har försökt ändra namnet. Okej, då kallar vi det inte Riga Pride liksom i Lettland, utan vi kallar det för vänskapsdagar. Men det har nog inte hjälpt, de har nog förfarande ändå kallade Pride liksom ganska konsekvent. Så. Och Lettland är ganska unikt också i det sammanhanget, för det är det enda landet i världen där det finns en organisation som heter No Pride. Det är ganska liksom, ja, det är en ganska passande namn för den här organisationen. Men som ni också sett i filmen, då är det ju inte så att alla HBT-personer i Lettland är så där hemskt vilda med Pride-tågen i Riga, och det är liksom många som uttrycker sin skepsis och indirekt sitt motstånd. De säger ofta att det lettiska samhället är inte redo för sånt, och faktiskt som en direkt följd av det här första försöket i Riga Pride i 2005, då hade man ju ändrat grundlagen i Lettland, så att nu står det i den lettiska grundlagen att ett äktenskap är alltså mellan en man och en kvinna. Men det är intressant att det tog i alla fall inte särskilt stora insatser att om det inte tog så stora insatser att ändra grundlagen, och det ena hållet kan det ju hända att det inte behöver liksom stanna där i all evighet. Men och det är det jag skulle inleda vår diskussion med. Just precis som, men för det här Pride-firandet, eller de här Pride-tågen, någonting positivt med sig i Östeuropa, liksom. Är de inte med till att göra livet för HBT-människorna ännu surare, för att väcka fram så många aggressioner och för både fysiskt och verbalt våld med sig? Så jag skulle kanske vilja inleda med den här frågan till er båda två.
Det är en fråga som vi faktiskt har diskuterat väldigt mycket och fortsätter diskutera. Det finns inte ett väldigt tydligt svar, tycker jag. Det är en svår fråga. Och det finns argument både för och emot. Men det är anledningen till att jag fortfarande hävdar att det är en positiv sak och att det är någonting som vi ska fortsätta göra vart tredje år numera, för vi har Baltic Pride, så vi roterar mellan de baltiska huvudstäderna. Det är det, om man tittar på den utveckling som faktiskt har hänt i Lettland sedan 2005, med den politiska retorik som vi hade, med den otroliga aggression med det motstånd och med den, inte bara politiska retoriken, men den allmänna retoriken som folk tillät sig att tala på. Och det faktum att vi absolut inte hade någon som helst diskussion om någon partnerskapslag eller sambolagstiftning i Lettland, till den situation vi har idag, när faktiskt dels det här väldigt homofoba partiet som ni såg i filmen fick knappt 1% i valet och är helt ute ur bilden. Där två av partierna som ställde upp i valet och som vann valet faktiskt nämner sexuell läggning och behovet av att införa någon typ av reglering, juridisk reglering, och är beredda att diskutera sambolagstiftning och är beredda att diskutera partnerskapslag. Till det språk som används väldigt, väldigt sällan numera, så hör vi den typen av väldigt brutalt och aggressivt och primitivt språk som vi hörde för 5-6 år sedan från parlamentet eller från offentligt håll. Så att, egentligen så har det skett väldigt stora framsteg. Och det är speciellt när jag ser den här filmen igen som jag påminns om hur det var för inte så många år sedan, men det känns väldigt länge sedan, därför att det har hänt så oerhört mycket trots allt. Om man tänker på ett politiskt lobbyarbete, så är det aldrig någonting som tar en kvart att fixa. Vill man ha en politisk förändring, så går det över en lång period av år. Och det är först efter det att Priden började organiseras i Lettland som vi har blivit en intressant fråga på den politiska dagordningen. Innan dess, under alla år på 90-talet, halva 2000-talet, så fanns det HBT-organisationer i Lettland. De gjorde saker, de arrangerade saker, de försökte göra sin röst hörd. Ingen brydde sig. Det fanns inte på agendan överhuvudtaget. Nu finns vi mer i den politiska debatten. Och det är det som jag ser som den främsta anledningen till, den främsta argumentet till att ändå var rätt beslut. Sen kan man diskutera hur den första Priden ägde rum och så vidare. Det finns många taktiska misstag som vi säkert gjorde under vägen. Men ändå så håller jag fast i det.
Just det, och bara för att sätta det i ett perspektiv, nu har man ju haft Pride-firande i Helsingfors under många år, och då vill jag fråga Christer, men har Helsinki Pride då direkt bidragit till liksom att man så småningom fick den lagstiftning i Finland som man gjorde, eller hände det utan att Helsinki Pride faktiskt liksom påverkade? Det skulle ha kommit ändå utan Helsinki Pride. Vad var liksom rollen?
Ja, förlåt, men jag måste tala engelska eller finska. You asked about Helsinki Pride and its
yes, I mean, in which way has it contributed to the legislature that exists in Finland?
But you have to remember that there's been, I think, my first Pride in Helsinki. It was not called Pride then. We didn't know that there are such things as prides. It was 1982 or 83, I'm not quite sure. There was perhaps 30 of us. I was just a young student then. There was 30 of us. We marched here, there along Mannerheim Street. 30 of us. Nobody noticed us except some journalists. That's how it started. Seta was established some less than 10 years before. And then we thought that, okay, we need some publicity. We have to make a public statement that we are here. You cannot just forget us. But we are here and we will stay here. And I think that first Pride now, it was last this year, there was 3,000 or 4,000 people in Helsinki Pride. And organizing Pride is part of the process. As it's been said, Mosaika is not only a Pride organizer. Mm. It's an organization that has many activities. And I think prides are just part of that cultural and political agenda, where you put these legal arguments and political arguments and human rights arguments in the forefront of public discussion. And I think it's not enough to just stay in a closet and have private discussion with members of parliaments and do it in a cabinet. Okay, you can do that also. That's important also. But you have also to go to the streets and show that you have the courage to stay behind your arguments in the public, even in front of such violent, ugly, no pride arguments.
But have you been able to see any sort of direct link between the legislature in Finland and the Helsinki Pride movement, that it has actually that this legislature would not have taken place without Helsinki Pride.
No. Of course, there's no such direct link. But I think organizing prides and Helsinki prides have given SETA some negotiating power. It has proved SETA's legitimacy when it argues for changes in laws.
Mm. Jag tror också en sak som Pride leder till, det är just på grund av den publicitet som vi får, så gynnar det samtalet på arbetsplatser, i skolor, i familjer. Folk ser det på nyheterna och det blir en diskussion, vilket inte fanns tidigare. Och folk har möjlighet att pröva sina argument. Unga människor har kanske möjlighet att berätta för sina föräldrar eller för sina vänner. Man, på sin arbetsplats så kan man kanske upptäcka att det finns en hel del kollegor som är positiva, om man inte ens visste. Så att man, för dem kanske man sen vågar berätta att man faktiskt är bög eller lesbisk. Så att jag tror att det finns liksom en snöbollseffekt i det här Pride-firandet, just på grund av publiciteten som det ger och som ingenting annat ger. Förra året, istället för att ha en Pride, så organiserade vi en mänsklig rättighetskonferens i Riga. Den var en success story på väldigt många sätt. Vi hade en otroligt fin grupp med talare. Vi hade 150 deltagare. Vi lyckades engagera olika organisationer i Lettland som också deltog. Men pressen var inte intresserad, därför att vi var inte ute på gatorna. Så att det visar igen att vi är tvungna att åtminstone var tredje år ge oss ut. Sen kan man diskutera om det ska vara en parad eller om vi kanske ska stå still och demonstrera, eller om vi ska dansa folkdans, eller om vi kanske ska hitta på någonting som är mer lettiskt på något sätt. Visst, det kan finnas olika former, men vi måste göra synliga.